startar en podcast från Pingstkyrkan Arken i Värnamo. Detta är från en av våra gudstjänster.
Tack Jesus, att ditt namn det är det som är värdigt. Det är ditt namn Jesus vi samlas kring denna dagen, Herre. Så jag ber över hela kyrkan här, så vi bara utgjuta vår bön och tacksamhet till Jesus Kristus. Tack Jesus att det är dig vi samlas kring här idag, Herre. Tack Jesus att vi får samlas här tillsammans, Gud, som församling, Herre. Kring du Jesus Kristus, Herre. Jag tackar dig, Herre, för att du är här mitt ibland oss, Herre. Tack Jesus att vi får öppna våra tankar, våra liv för dig just nu. Ditt ord som är levande och verksamt, Herre. Jag tackar dig för var och en i detta rummet, Herre. Jag tackar dig, Herre, att du känner oss, du vet vad vi är just nu i livet, Herre. Men jag tackar för att komma till dig, Herre. Tack, Herre, för din helige ande som får flöda här idag, Herre. Tack att du verkar i var och en av våras liv. I Jesu namn vi ber. Amen. Amen, amen. Hörrni, det är en stor förmån. Vet du att det är en stor förmån att få vara med i en församling? Vet du att det är en stor förmån att få vara med som medlem i Arken Värnamo? Eller? Ja, det blev väldigt tyst. Det är en stor förmån. Ibland tar vi det här lite för givet. Ibland när jag möter troende, inte här då, men andra platser förstås, så kan jag ibland bli lite så här mörkrädd hur man tänker och talar och tänker om sitt medlemskap. Och hur man håller det i sitt liv. Om man sätter det på agendan eller om man jämför det med andra medlemskap i andra föreningar. Församlingen är ingen förening. Det är något mycket, mycket djupare. Och vi behöver påminnas om det gång på gång. För vi dras med så mycket andra av tankar. Våra beslut, dina och mina beslut som medlem i den här församlingen. Det är med att påverka den här församlingens framtida utveckling. Dina beslut, vad du tar och vad du tänker, är med att påverka den här församlingen. Hur den kommer att gå vidare framåt. I församlingen så finns det inget som heter dem. I församlingen heter det alltid vi. Det är vi som har ett barnarbete. Det är vi som har ett ungdomsarbete. Det är församlingen som har socialt arbete. Det är församlingen som har den här byggnaden. Det är församlingen, det är vi. Det finns inget dom, utan församlingen är alltid ett vi. Och jag önskar och ber att den här församlingen ska få ett hemskt värme. Att den här församlingen ska få en bruds skönhet. Att den här församlingen ska få ha en armés styrka. Att den här församlingen ska få ha det, ska få växa fram ännu mera. Det finns egentligen tre riktningar när man jobbar med församlingens huvudspår. Det är uppåt. Att bönen, tillbedjan till Gud, att ära Gud. Det är inåt, det är gemenskapen. Att ta hand om varandra, omsorgen om varandra. Och så det är utåt. Budskapet som ska gå ut till alla folk. Både här i Värnamo till jordens yttersta gräns. De tre riktningar behöver man ha med i församlingen och arbeta med. Nu har vi talat en del om inåt här, ganska mycket av församlingen. Vi har talat om gemenskapen. Talat om du och jag i den här delen att få dela vår familj och så vidare. Och idag skulle jag vilja då avsluta den här serien med att tala om uppåt. Om bönen i församlingen. Om bönens kraft som dig och mig som individer, men bönens kraft tillsammans. När vi läser om urkyrkan, hur det växer fram i apostlagärningarna, som är liksom på något grundmallen som vi behöver hela tiden gå tillbaka till och liksom korrigera oss som församling, så är det ju en församling där det är bön och det är kraft och det är mirakler och det bubblar av liv. Och man ber och man förstår att det är därifrån kraften finns för att också agera. Det är där kraften finns för att expandera. För den första församlingen var inte någon församling som slog sig till ro, utan den expanderade våldsam kraft rätt ut runt hela Medelhavet, eller hur? Men bönen var kraften där, till tillväxt och segrar. I bönen, där finns nyckeln på något sätt till Guds förrådshus. Där Gud kallar dig och mig att komma djupare. Idag vill jag ta med dig till Filipperbrevet kapitel 1. Och läsa det som Paulus skriver till församlingen i Filippi. Då skriver han så här. Filippi kapitel 1 från vers 3 till 11. Rubriken är, står över tacksägelse och förbön. Och det står så här: jag tackar min Gud var gång jag tänker på er. Så ofta jag ber för er alla gör jag det alltid med glädje, eftersom ni har varit med i arbetet för evangeliet från första dagens ända till nu. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i också ska fullborda det in till Kristi Jesu dag. Det är inte mer än rätt att jag tänker så om er alla, ty jag har er i mitt hjärta. Både när jag bär bojor och när jag försvarar och befäster evangeliet delar ni allesammans nåden med mig. Ja, Gud är mitt vittne att jag längtar efter er alla av hela mitt hjärta i Kristus Jesus. Och min bön är att er kärlek mer och mer ska överflöda och leda fram till insikt och klart omdöme, så att ni kan avgöra vad som är rätt och vara rena och fläckfria på Kristi dag. Rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger. Gud till ära och pris. Amen. Jag skulle hävda att det finns två saker som alltid är en kamp hos en troende. Det finns många grejer, men två saker är som på något sätt vi ofta jobbar med. Och tankar och frågor i vårt inre. Där vi ibland jobbar med både besvikelse, uppgivenhet och ibland orsakar tvivel. Och de sakerna ska jag säga, det är bönen och det är församlingen. Bönen på något sätt är alltid sånt här som vi jobbar med, att hur länge ska jag be då? När kommer bönesvaret? Borde vi vara fler som ber? Borde jag be mer eller be jag på rätt sätt? Frågorna kring bönen ofta är något som ofta är frågor i du och jag som kristet liv. Det andra är församlingen och frågan också om församlingen. Att varför kommer inte fler människor till tro? Varför är inte fler människor som engagerar sig? Varför är det så här och varför är det så jobbigt med andra människor? Församlingen och bönen är sånt där som jag tror vi jobbar med hela livet. Men som är livsviktiga som troende. Bönen och församlingen, utan de klarar oss inte. Vi behöver det. Ett ord som kommer fram egentligen båda de här frågorna är ett ord som heter brist. Ordet brist. Ibland är det ofta det man kommer fram, och jag har gjort det flera gånger själv, när man liksom värnar till församling eller till en grupp människor, att vi borde vara fler på den här satsningen, vi borde vara mera som är med, vi borde be mera. Och på något sätt så är det ofta en angelägenhet att det här är något positivt. Men när man trycker på det där, så ofta de som sitter, jag har själv suttit där, så känner man så här, man känner sig mer nedtryckt än upplyft. Men egentligen är ju kommunikationen att man vill något positivt. Men någon som lyssnar känner mer skuld och tryck över sig och känner att nej, det går ut för nu, vi klarar ju inte detta. Och så blir det motsatt effekt, och jag har gjort det så många gånger själv. Och jag tror att du har säkert gjort det också många gånger. Men det verkar finnas nycklar i den här texten som vi kan vända på saker och ting. För du och jag som människor, vi är väldigt bra att hitta det som är brist. När man frågar en människa vad den är bra på, så har människan ofta mycket lätt att säga den är inte bra på. Vi ser gärna ofta det som är bristen i våra liv, än att se det som kanske är det som är bra i våra liv. Det påverkar också när vi ser på andra människor, att vi är lättare ibland att se det dåliga, det som saknas, att kanske se det som vi har. Och jag tänker att det där kopplas faktiskt ända tillbaka till begynnelsen i Edens lustgård. För hur var det med Adam och Eva i begynnelsen? Gud skapar detta paradiset. Växter och örter och blommor och frukter. Fantastisk plats att vandra tillsammans med Gud. Men så säger Gud att det finns ett träd, kunskapens träd. Det ska ni inte röra. De har allt det andra. Så är det ändå som deras blick dras mot det där trädet. Saknaden av, tänk om jag skulle ha det där. Någonting tar deras tanke, och så väljer de att äta av kunskapens träd där. Och kanske våran saknad av något har ursprungit från Edens trädgård. Om jag tänker så här, för vårt samhälle är det uppbyggt, hur du och jag präglas av reklam och så vidare, och bygger hela tanken av reklam som du har matat så hela tiden, det är att vi saknar någonting. Att du saknar någonting och behöver uppleva detta, för då kanske du blir hel. Det är hela tankebyggnaden som går i samhället, som du dras med i, att Om jag bara får detta, om jag bara gör denna utbildningen, om jag bara gör den här saken, om jag bara åker på den här grejen, om jag bara gör den här resan, om jag bara åker på den här julmarknaden, om jag bara är med på detta, om jag bara är med på den där saken, så kanske, och så vidare och så vidare. Vi dras runt i ett hjul där hela tiden drivs av saknad av någonting. Och du och jag, om du inte har tänkt på det, så är du mitt i den smeten där du bara dras runt i. Där du hela tiden matas av någonting som du saknar. Alltså det är inte konstigt att den moderna människan i Sverige idag är trött. För människan jagar hela tiden någonting, hela tiden. Och det tröttar ut den svenska själen. Människor är inte särskilt pigga. Vi lever ett fantastiskt samhälle egentligen. Men människor känner sig mer trötta än någonsin. Varför? Jag tror vi har någonting i detta. Att vi jagar saker, grejer. För vi dras av någonting. Av någonting som vi hela tiden saknar den. Men så tror jag att det finns ett botemedel just på den här bristen som vi läser med Paulus. Han börjar så här. Jag tackar min Gud. Var gång jag tänker på er, så ofta jag ber för er, alla gör jag det alltid med glädje, skriver han om församlingen i Filippi. Jag tror bristens första botemedel, det är tacksamhet. Tacksamhet. Där har du någonting som är någonting som kan bota våran brist. Han tackade Gud för Filippi församlingen. Paulus, han tackade Gud. Filippi var på något sätt en församling han älskade väldigt mycket. Och det fanns många andra församlingar, men också han inledde med att tacka Gud för er. Även att det var rörigt och ibland på vissa platser en riktig rövarkula. Så började han alltid med att tacka Gud för er. Paulus, han verkar ha hittat någonting i sitt liv och förstå att ytterst är det Gud som bygger församlingen. Ytterst är det Gud som är på med och för den här församlingen framåt. Även att det finns saker kvar att jobba på den här platsen, så är det Gud. Och jag börjar med att tacka Gud, för han har kontrollen. Att det är Jesus Kristus som bygger den här församlingen. Det är han som kommer göra det. Och Paulus eget liv, han var utmanad av saker i sitt liv. Han hade inte bara ett enkelt liv. Han har saker som utmanar honom. Men han, i alla de där utmaningarna, så börjar han tacka Gud. Och så fylls han av någonting i sitt liv. Så han stannar inte i att allt är besvärligt, utan han fylls av någonting som fyller han med kraft och glädje. Det verkar finnas någonting att få tag på den och mer. Och jag tror i dina och mina liv, när vi går in i turbulenta tider, saker och ting som kommer mot oss, så är frågan, vi möter allt de där. Kan man möta saker i tacksamhet till Gud? Kan Gud få vara med och hjälpa? Jag tror genom hans ord. När jag spelade hockey i storklubben Borå VHC i Landsbro, i hockeyladan där. Fantastiska tider. Luktade mycket hockeysvett och så vidare. Det var en tid i livet. Men när jag började där i det där laget, så var den enda troende. Jag var ganska ändå, jag ville stå upp för min tro. Och hade en bibel, som en sportbibel på min plats. Så alla visste, jag var den nya från Sävsjö som var troende. Men det ledde till att jag faktiskt blev uttryckt i gruppen för min tro på Gud. Och det ledde till att jag blev sårad faktiskt av lagkamraterna där. Efter en tid. Och du vet, när man blir sårad med all sin brist att vara människa, utmaningar, när man känner sig orättvist behandlad, när saker är som så här ska det inte vara, så gör det ont här inne. Du kanske har känt det själv någon gång, det gör ont när man blir sårad av andra människor. Och då händer någonting i våra liv, i våra inre, att någonting växer då. Och det som ofta växer när man är sårad, då kan saker växa som inte faktiskt goda frukter. Det som hände mig, det var att jag började växa ett hat faktiskt mot mina lagkamrater. Det började växa någonting inne som inte liksom var gott. Och egentligen mådde jag dåligt själv av det. Men så kom jag hem en kväll och jag kände, imorgon ska jag sluta med hockeyn. Var sån här, jag slutar lägga av. Så kom jag hem och så gjorde jag ändå som mamma hade sagt, men läste en bibel. Slog upp en bibel, kom till Romarbrevet kapitel 12, sista versen. Att låta inte besegras av det onda, står det här. Utan besegra det onda med det goda. Så slog den versen rakt in som en komet in här. Sen vad är det goda jag kan göra? Det är att be och tacka Gud för mitt tocklad och välsigna det. Så be en bön där som inte är fylld av särskilt mycket glädje, inte fylld av mycket tro, utan ber några korta ord. Gud, välsigna, ta hand om mitt lag. Amen. Det var jobbiga ord att säga och tala ut. Så fortsätter jag be så där. Morgon och kväll. Jag ber för mitt lag. Så går det ungefär 4 veckor. Och under den tiden har jag sagt att något har börjat hända med mig. Det där som inne i mitt hjärta var fyllt av nästan hat börjar fyllas av en kärlek till mina hockeyvänner. Någonting började förändras inom mina tankar och mitt innersta. Och så går det till 4 månader senare. Eller för att säga 1 månad senare. 4 veckor senare. Så inför match så ropar lagkaptenen. Och jag kallades Pinnen efter min pappa. Ja, det är i alla fall en lång story. Skitsamma med Pinnen! Så här ropar han till liksom. Och jag kom med vatten. Jag stod ute och fyllde vatten. Och sa, du ska be för matchen. Och jag trodde nu ska de sätta dit mig. Nu ska de göra narr om mig. Men jag förstår av situationen att det är allvar. Så helt plötsligt så vände sig 20 killar i omklädningsrummet. Och så kollade alla. Jag har förstått att de menar allvar. Och nu är det de som är skiträdda rent och sagt. För alla är jätteoroliga. Så jag tänkte, vad ska jag göra? Kan jag be för den här matchen? Och vad? Men jag tänker, jag får göra som man gör på söndagsskolan. Så jag sa till alla killar, ni kan knäppa händerna. Alla knäppa händerna. Sitter 20 killar med knäppta händer och de fortfarande stirrar. Och jag ser deras blick att de är oroliga. Vad ska vi göra? Hur ber man? Så jag tänker, jag ska inte sitta här. Ni får blunda, säger jag med. Alla blunda. Jag tänkte, det här är ju fantastiskt. Och sen funderar jag på hur jag ska formulera bönen. Men jag tänker, kan vi be för matchen och be för mitt lag? Så 20 killar sitter där. Det är knäpptyst och jag ber för matchen. Mot Kalmar HC skulle vi spela. Så säger jag, sen viskar jag försiktigt amen efter jag bett. Och då reser sig hela laget upp och ropar allt vad de har. Amen! Nu går vi ut och tar dem! Och så slår de på benskydden. Och jag bara står helt klart kvar där. Jag fattar ingenting. Jag fattar ingenting. Och jag går ut och ni må tro att det där var nog sen den matchen var målvakt stod den matchen att jag nog aldrig bett så mycket som den matchen målet. Gud, nu måste du vara med. Gud, nu måste vi vinna. Jag tror aldrig jag har bett sådana desperata böner. Men det är fantastiskt att vi vann den matchen. Och alla sa, vi måste be mer, Albin. Och jag ska säga att vi bar faktiskt se en fler matcher och vi förlorade med. Så att ni vet, det var inte... Men det som hände där... Det var som att det bara rasade murar. För mig och för dem. Någonting öppnades upp på den här platsen. Och efter den dagen var inget sett likt i vårat omklädningsrum, i vårat hockeylag. Vi blev vänner på ett otroligt djupa plats. Och varenda en hade frågor om Gud, om bön och längtan. De sa inte det alltid så öppet utan de kom var och en till mig ofta. Och jag fick be och bekänna många i mitt hockeylag. Skicka med det att Gud, han är verksam när du och jag ber. Och han gör ofta någonting i vårat liv också och i det runt omkring oss. Någon sa så här. När jag ber för församlingen och tackar Gud för den, då känner jag samtidigt att jag vill göra något. Jag vill vara med och jag vill handla. Det hänger ihop när vi tackar Gud. Då föder någonting en längtan att vara med och göra någonting för honom. I Eden så tror jag den som tappades bort var tacksamheten i Edens lustgård. Tappade bort att de hade fått så mycket men det var en sak de inte skulle ta. Men det var det de ville ta. Som ett barn vid jul som liksom fått massor med julklappar så det är en julklapp kvar den inte får ta och den lägger sig och skriker för den vill ha just den julklappen. Kanske en del som har varit upplevt sådana grejer. Då kan man ju som förälder känna nej, hallå, var tacksam. Och det är den där tacksamheten vi behöver bevara församlingen och i våra liv. Tacksamheten för allt vi har fått av Gud. Som den här församlingen har fått av Gud. Den andra bristens botemedel som vi kan läsa här i texten också för Filipperbrevet. Det är att vad är egentligen det väsentliga? Filipperbrevet 9-11. Och min bön att er kärlek mer och mer ska överflöda och leda er fram till insikt och klart omdöme, så att ni kan avgöra vad som är rätt och vara rena och fläckfria på Kristi dag, rika på rättfärdighetens frukt, som Jesus sa, och ge Gud till ära och pris. Alltså, vad är det väsentliga? Ibland så följer vi med i bristen, liksom i samhället jagar att lösa bristen, men du och jag behöver liksom landa i det som är viktigt, det som får fylla det väsentliga. Vi behöver be över det, att vi får göra det väsentliga i våra liv, men också i församlingen. Bönen kan ge oss klara insikt i detta. Och en församling som får växa till ännu mer kärlek till varandra och till världen, till människor. När det händer, när den kärleken växer, så är det som en annan parameter i våra liv som går ner, och det är våran egoism. När kärleken till andra människor, församling till andra i våran värld, då är det som någonting skifte sker. Och en annan kärlek till oss själva går ner. Det är alltid kopplat till varandra, det där. Det finns ibland en frestelse att vilja bygga en kyrka för att sätta den på frikök och Sveriges karta. Det kan finnas en frestelse att få bygga som ett lyckat företag, en lyckad församling. Men jag tror i bönen, när vi ber, att vi får sortera bort rätt tankar, att det får komma fram det som är viktigt. Nämligen att vi får bära god frukt. Det som smakar gott. Det som sätter människor fria. Och söka den Gud som kan fylla det tomrum som människor känner. Psaltaren 119, vers 37 säger att vänd min blick från det meningslösa. Skänk mig liv som du har sagt. Vänd min blick från det meningslösa. Skänk mig liv som du har sagt. Och i Apollo, vi ska få upp en bild på jorden här. På 60-talet så görs en av de stora resorna ut till rymden, Apollo-resan. Var det någon som var med på den tiden? Följde dramat. Det var en stor händelse. Och de astronauterna som kom upp där och fick se jorden beskriva att det var som en religiös sak som de fick uppleva. Det var som något stort, att de fick på avstånd se jorden. De fick se en blå, grön, varm planet mitt ute i ett kallt, stort, oändligt rymd. Och så blev det så stort att tänk att det finns liv på den där planeten. Tänk att vi får bo där och leva där. Och någonting som bara öppnade deras perspektiv. På samma sätt tror jag det är med bönen. Du och jag, när vi söker Gud och ber, så lyfts ett större perspektiv. Vi går från dina och mina händer som kan verka tomma till Guds händer som bär en hel värld. Och det är det där skiftet vi är gång på gång behöver komma in i, bönen. För det som hjälper dig med att komma rätt i olika saker, komma rätt i livet, ha rätt perspektiv, att vi ser det och zoomar ut, komma rakt in och ser det Gud ser. Och ser det större perspektivet när vi ständigt zoomar in och tappa olika saker. Så jag tror att vi som arken, låt oss få åka som raket uppåt. Låt oss få se ännu mer av det Gud ser. Få se de perspektiven han har. Få ta oss med på hans resa. Där han får visa mer av det han vill visa dig och mig. Och han vill göra i ditt och mitt liv. Och vi alla här inne, vi är bristfulla människor. Vi är operfekta. Ingen av oss, det finns bara en som är perfekt. Jesus Kristus, Gud Fadern. Det är honom vi får söka. Men i det så kommer vi få leva i en värld. Vi lever som människor som inte kommer vara perfekta. Och i den miljön så har Gud placerat sin församling som får växa och förordas. Där någonting gott får växa upp. Och jag vill uppmuntra dig till bön för vår församling. Om du vet inte vad du ska be, så kan du ta Paulus ord, vad han bar. Och du kan säga, jag tackar Gud för arken. Det kan bli din bön under veckan. Jag tackar Gud för arken Värnamo. Jag tackar Gud för den här församlingen. För vad den är idag. Men framförallt vad den kommer att bli. Det kan bli våran bön. Tacka Gud för den här församlingen. Och också att du ber för vår församling att avgöra vad som är det väsentliga. Och vad som är det viktiga. Så att kärleken får växa. Och det som ger god frukt i vår församling. Vi kan göra så att vi ställer oss upp, så ska vi bara gå in i lovsång här. Vi tackar dig Gud för att vi får vara samlade här idag, Herre. Vi tackar dig Gud för bönen får växa i vår församling, Herre. Att vi får tacka dig Gud, att det får vara en utgångspunkt att tacka dig Gud. Vi tackar dig Gud för alla människor som finns med i den här församlingen, alla medlemmar Gud, var och en, Herre. Tackar dig Gud för att du håller din hand över den här församlingen, att du är ju Jesus Kristus som bygger den här församlingen, Herre. Du som leder oss framåt, Herre. Vi behöver din vishet, din visdom. Du får leda oss i den här tiden, Herre. Vi tackar dig för bönen och ska få växa i våra liv, Herre. Tack, Herre, för det. Vi prisar dig.
Du har lyssnat till en predikan från Pingstkyrkan Arken i Värnamo. För att komma i kontakt med oss och se vad som händer i vår kyrka kan du gå in på arkenvmo.se.